Så kul att äntligen få berätta att vi är klara för Aftonbladet Radio.
Du och jag.
Skoja.
Nej, lite bakgrund är ju att Aftonbladet har startat en radiokanal. Och nu strömmar profiler dit.
Ja.
Och jag har en känsla av att det här är lite som liksom en vattendelare på samma sätt som det var vilka som tog sig till den nya världen. Alltså Amerikat.
Mm.
Några i en Smålands by var modiga nog att sälja allt de hade. Testat oprövat kort. Amerika.
Det är de moderna utvandrarna. De som vågar lämna public service för Aftonbladet Radio.
Har vi några namn?
Alex Lettich lämnar SVT. En av våra chefer, Caroline Kernan, lämnar.
Gud, det är de som ska gräva guld, helt enkelt.
Exakt.
Skicka ett vykort.
Ja.
Jag vill se ett sånt vykort där de står med en sån jättestor rova. Som man kunde få hem som i förr. Mm. Då kunde man ju få hem en sån vykort där man stod och hade hittat en kanske så rödbätta som var lika stor som en själv.
Just det.
Går så bra här i Minnesota. Vi har så bra. Det är så mycket mat.
Jag kan skicka tillbaka ett vykort och vi svälter.
Ja. Jag har ju börjat med en ny grej. Jag har lagt till 2 frukostar och 2 middagar.
Mm.
Så att jag bulkar. Jag bulkar. Och det har redan gett resultat, kan jag säga. Jag kommer inte in några av mina byxor. Så nu är det kjol som gäller.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från kulturveckan. Med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin.
Hej, välkommen Moa.
Hej.
Hur är det med dig?
Det är bra, tack.
Vet du vad som har hänt mig?
Nej.
Jag har haft ett Moa Wallin moment.
Okej. Okay.
Lite som din egen tappning av Jimmy moment.
Mm-hmm.
Kan du gissa vad det rör sig om?
Det är ju något med manlighet.
Ja, det är klart det är det. Jag satt nämligen på en buss. En sån buss som åker långt. Alltså vi pratade en timme.
Ja.
Och det var en sån här varm dag. Du vet, helgen var ju varm. Folk satt och svettades och den var knökfull. Så det som händer i alla fall, det är att hälften inte kommer på och andra hälften får ju då stå upp i bussen. Varav då jag och min son är 2 av dem. Och det är rätt jobbigt för min son, för han är ju jätteosjuk. Bla bla bla, du fattar. Men så går du på en väldigt, väldigt gammal man. Alltså han kanske är 85, kanske äldre. Och så står vi då längst bak med 4, alltså unga killar. De sitter liksom 2 och så framför dem sitter 2 till. Och de kanske är mellan 18 och 27, 28.
Mm.
Och den här gamla mannen, alltså ingen reser sig. Inte ens någon gör en ansats. Så jag blir tvungen då att läxa upp folk. Jag blir tvungen att börja peka ut folk som ska ställa sig.
Mm.
Så jag vänder mig först mot de 2 som står närmast mig. Och bara, hallå, ska någon resa sig upp? Och jag sa, åh fan, jag solsting. Alltså fan, tyvärr, jag solsting. Man bara, alla solsting. Det är en jättevarm buss.
Mm.
Det är så det är att vara på en jättevarm buss.
Mm.
Vad tror du han har, den här 85-åriga gamlingen? Går fram till nästa. Hallå, ska du resa dig upp? Det är en man här som behöver sitta. Och då är han så han svarar inte ens. Var på en kvinna då, eller tjej. Alltså typ 17-årig kanske, ung, kanske ännu yngre. 4 sätten fram är så, du kan sitta här. Typ.
Mm.
Och så blir jag bara så här, vad är det här? Det är bara unga tjejer och män med utlands bakgrund som reser sig upp för behövande.
Mm. Även äldre kvinnor gör det.
Äldre kvinnor också.
Det fick jag erfara när jag var gravid.
Mm.
Men män i värnpliktig ålder.
Ja, de skulle aldrig. Hur kan det vara så entitled?
Nej, jag vet. Nej, men du har rätt. Jag har ju Moa Wallin moment varje gång jag reser i kollektivtrafiken. För jag bara baxnar. Alltså bara av att se en 40-årig man kanske tränger sig först i kön.
Eller så tränga sig fram. Alla går på en full tunnelbana.
Mm.
Och då armbågar han sig fram för att få en plats.
Ja, mm.
Ah, okej, okay, du behövde sitta. Oh, ja, ja.
Va? Det är det jag säger. Manligheten är ju i den djupaste av kriser.
Men vi behöver någon typ empatistärkande verksamhet. Alltså jag tror kanske att vi ska tvinga dem att läsa böcker.
Nej, jag tror inte att det är empatistärkande som behövs här.
Vad tror du ska göra?
Nej, det är ju manlighetsidealet som...
Vadå, gentlemannamässigt?
Behöver uppas igen, ja.
Men varför det stämmer ju inte eftersom kvinnor har det här manliga idealet. Alltså de reser sig upp. Unga kvinnor gör ju det hela tiden.
Ja.
Då är det inte det. Det är ju bara att de fattar det. Så bara, nej, men det är inte rimligt att en 85-åring ska stå upp.
Ja, jo, men det här är ju nästan det enda jag tänker på.
Alltså jag vet vad jag kände när jag såg de här männen. 4 männen. Sitter där, att jag bara... Jag var så här, nu önskar jag att jag kunde en förbannelse. Så ni aldrig mer får ligga med någon. Ni ska aldrig mer få sex. Ni förtjänar inte det.
Men jag tänker att det är den praktiken man behöver adaptera som kvinna. Alltså att inte röra sådana män med tång.
Du tar efter Spartas kvinnor.
Ja, exakt.
De sexvägrade alltså under antiken. För att få män att sluta kriga.
Man får välja sittplats på bussen eller ett sexliv.
Det svåra är väl bara att unga verkar skita i sex. De är äcklade av sex. De vill inte ha något med det att göra. De tycker det är för mycket sex i kulturen. De är så,
stämmer det?
Tror, vadå, du har en annan erfarenhet av unga män.
Stämmer det att de inte har sex?
Det verkar väl vara så under så undersökningar att de ligger mindre.
Jaha.
Alltså både män och kvinnor. Att de verkar inte lika intresserade.
Nej.
Och att de tycker att det liksom är för mycket sex i kulturen.
Det håller jag för sig med om. Jag tänkte om det var en sån tomma tunnor.
Vad menar du att det är?
Nej, men att de som pratar väldigt mycket om sex och sitt eget sexliv har ofta inte så rikt SL egentligen.
Just det.
Men okej. Då valde de det. Då valde de sitt plats på bussen istället för aktivt sexliv. Jag är så uttråkad av Lundsberg-nyheterna.
Fan. Jag sitter på tårna hela tiden.
Gör du det? Hur kan du göra det? Gör du det också för så här... artiklar om sommarvädret eller de tjänar bäst i din kommun.
Sommarvädret, det blir en klick. Väldigt nyfiken.
Lundsberg-rapporteringen är ju nämligen nästan lika återkommande som den typen av nyhet.
Kanske inte varje år, men det är åtminstone var femte år.
Alltså, fort det är lite skralt med nyheter så dammar man av någon skit som har hänt på Lundsberg. Det är 45 år sedan ondskan. Hur många gånger kan svenska folket bli chockade och arga över panalism på svenska internat?
Det krävs väl en ny roman kanske för att sänka
Lundsberg? Nej, det krävs ingenting. Det krävs total tystnad. Jag tycker inte...
Du tror inte det kommer ske?
Jag tycker det är skittråkigt. Det är samma cirkus som drar igång år efter år. Alltså det är en totalt förutsägbar formel. Steg 1. Något dåligt har hänt på Lundsberg. Steg 2. Någon gråter ut. Steg 3. Föräldrar till elever på Lundsberg rasar över granskningen. Steg 4. En enad krönikekår är överens om att Lundsberg måste läggas ner. Steg 5. Absolut inget händer på Lundsberg.
Ja.
Repetera.
De kan överleva allt.
Här kommer min åsikt.
Jag får höra.
Kolon. Den här debatten är ett av problemen med att folk får barn för sent. Man glömmer hur man själv hade det i skolan. Mm. Den enda skillnaden mellan Lundsberg och valfri annan skola är att mobbning, rasism och våld pågår dygnet runt istället för 8-16 eftersom de sover över där.
Å andra sidan en ganska signifikant skillnad. Alltså, det var väl det enda som gjorde att man inte tog livet av sig i högstadiet. Att man fick komma hem och få en paus i, vad kan det vara, 16 timmar eller hur länge man inte går i skolan.
Fast nu har de ju telefoner så det når ju dem ändå.
Ja, men de behöver inte bli väckta mitt i natten.
Ja, möjligen. Jag tycker bara inte att det är så uppseendeväckande. Alltså det är ju hemskt att vara barn oavsett om man är på Lundsberg eller i en kommunalskola.
Jag tycker nog ändå att
varje
här...
dag i valfri skola är så här. Man kommer till skolgården. Man blir slagen med pinnar direkt.
Ja.
Så det ringer in för lektion. Man blir utseendehånad och trakasserad av en klasskamrat. Man kanske kastar något på en annan klasskamrat som står under en i hierarkin. Sen så går man hem och gör sig redo för en ny dag av att äta eller ätas.
Ja, och där är ju den stora skillnaden. Man går hem och man får en paus. Man får vara
för då är de på sina mobiler. De har ju 16 timmars skärmtid om dagen, svenska barn.
Ja, men du får i alla fall inte, du blir inte väckt mitt i natten och kastad om som kokat om som iskallt vatten på dig. Alltså det är
Å andra sidan så tror jag inte att de får utstå lika mycket våld under lektionerna på Lundsberg.
Tror inte.
Som man får i en vanlig skola.
Vadå, varför? För att det är ordning och reda?
För jag tror att det är striktare där. Ja, Kjella Mauris YouTube-klipp. Men jag bara menar, det här går ju inte att programmera bort. Det är så här det är att vara tonåring i
grupp. Vet du, jag tror att det går. Alltså de man känner som växte upp i sådana typ ömt och medelklass, de har inte den upplevelsen. De är så... Du sa vad? Du blev tafsad varje dag på under 2 års tid. Du skickade va? Typ. Eller du sa vad? Ni liksom slogs till någon blödde. Alltså, de har inte den upplevelsen. Det finns platser i Sverige, det finns skolor där det inte förekommer. Alltså, det är så att någon skulle säga typ jude som ett skällsord, då skulle det vara liksom hela tunga vuxenartilleriet skulle vara på dem. Det skulle ringa, liksom göras kränkningsanmälningar. Det skulle tas på största
allvar. Jo, jo, alltså kränkningsanmälningar görs, men...
Gjordes det? Jag vet inte en enda kränkningsanmälning.
Herregud.
Som gjorde det under din...
Men jag har väl en portfölj med kränkningsanmälningar riktade mot mig. Krökte inte ett hårstrå på mitt huvud. Inget hand av de där kränkningsanmälningarna. Vi har nolltolerans. Jaha.
Jag kommer ihåg när jag gick in i hela... Alltså jag gick i en klass där det nästan inte fanns några tjejer. Mm. Och de tjejer som gick i min klass var jag inte vän med. Så då var jag hängde med killarna som ömsom var kompis med mig, ömsom tafsade på mig och kallade mig olika fula saker, nya varje dag. Mm. Och sen så gick jag då med mina tjejkompisar från andra klasser i samlad tropp till rektorn och var så här: Nanna måste få byta klass. De tafsar på henne dagligen. Mm. Och rektorn sa så här: ja, det är förstås olyckligt. Men balansen blir väldigt skev om vi flyttar fler personer från C-klassen.
Ja.
Alltså, det var ingen som gjorde en kränkningsanmälan för det. Det var ju sånt som man bara räknade
Men
med
på hade de gjort en kränkningsanmälan så hade det fortfarande lett till samma resultat. Det vill säga inget. Ah, ja. Jag har inte sett dokument inifrån.
Har du inte sett den? Gud, jag såg den tredje delen i morse.
Det är sensationalism.
Nej.
Jo, för att det är så...
Det här är ett svek från vuxenvärlden.
Är några av de mest inflytelserika makthavarna i svensk historia gått?
Ja. Ja, och så, men, så vad gör de sen? De går ut i näringslivet.
De kommer ha det jättebra ändå.
De får makt
barnen
och de
fortsätter. Barnen på de kommunala skolorna däremot. Ja. Ja, däremot sett måste jag Mauris PR-video...
Vad du berättar, vad är det?
Till skillnad från SVT så fick han komma in på Lundsberg, vilket är helt nytt. Och den här videon spelades in och släpptes innan dokument inifrån. Mm. Men det var ändå kul att se den mitt i den här stormen. Han är ju då 100% positiv till Lundsberg. Och det kändes pikt att bara vara så wow, när jag led över skytte på skolidrotten medan drevet går om tortyr och rasism. Och
men får han testa penalism också? Eller är det bara det roliga?
Ordet penalism nämns inte. Men
det är inte så.
En autentisk upplevelse i varje svensk skola är ju så.
Men de drar inte fram ett strykjärn och liksom bränner lite på Mauris rygg. Utan det bara leder över skytte.
Det hände på min skola också.
Det hände inte på din skola.
Jo, alltså syslöjden var ju, det var ju att gå ut i krig varje vecka. Det var där all skit hände.
Syslöjden var en fredad zon tack vare att de hade uppdelat med... Alltså man fick ju välja själv, vilket gjorde att alla tjejer valde då syslöjden.
Mm.
Och gjorde att det inte skedde några som helst övergrepp där.
Just det.
Motsatsen var ju träslöjden. Där var ju, när man fortfarande i sexan var tvungen att ha träslöjd. Mm. Då, alltså det var ju så farligt.
Ja, min pick-me-karriär började ju, som du förstår, i högstadiet. Då jag valde träslöjd.
Men det är också det som gör att du kan sätta upp en hylla idag. Jag kan ju ingenting som kräver någon typ av fingerfärdighet när det kommer till trä, järn, metall. Däremot...
Men du kan... De olika.
Ja, de olika materialen.
Ja.
Men du ska se mig synsam ett par byxor. För fan vad snyggt det blir.
Grattis. Ja. Det enda som jag har roats av under den här vändan av Lundsberg nytt är konflikten mellan Bettina Philipsson, känd från SVT-serien Bettinas skilda världar. Hon är ingift överklass och gjorde en serie om det. Och Malou von Sivers, vars take på dokumentet inifrån var att det är en ofattbar ondska som pågår på Lundsberg.
Team Malou.
Det är en ofattbar ondska som pågår i varje 16-åring. Men det var inte Bettinas kritik, utan hon gick då ut och bröt en annan i sitt tycke tystnadskultur. Nämligen hur hemskt det är att vara med Malou efter 10. Mobbar hon själv, kallar hon Malou.
Vad menar hon? Malou är ju alltså en varm famn.
Har du varit med?
Ja, har inte du varit med?
Jo.
Alltså det var ju då jag fick reda på att Jon Fosse fanns. Malou berättade för mig.
Ja.
Jag var så, vem är den här farbrorn du har intervjuat? Och hon bara, åh. Har du inte läst septologin? Hem och läs.
Mm.
Jag gjorde som hon sa. Och titta vad jag fick.
Mm.
Ett fantastiskt författarskap. Tack Malou.
Så var ärligt talat inte känslan när vi dök upp där i Della Q. Men jag hade det väldigt... Jag träffade Malou för typ ett halvår sedan. Och då hade vi det kanon tillsammans.
Jag tycker hon är underbar.
Ja.
Vad säger Bettina då? På vilket sätt är hon en mobbare?
Ja, men hon hade en hemsk upplevelse av att vara med i Malou efter 10. Det är väl det hennes kritik handlar om. Men sen, några dagar senare, så kom nästa vändning i den här historien. Bettina och Malou hade setts för att prata ut med Klara Herngren som medlare. Som då är
Klara vänken. Herngren?
Ja.
Författaren?
Ja.
Jag tror att hon är känd som en person med högt rättspatos. Jag vet inte vad jag bygger på.
Det verkar uppenbarligen som det då. Det är en väldigt kul grej att göra.
Jag hade kunnat tänka mig henne som medlare om jag skulle prata ut med någon. Jag hade kunnat tänka mig det.
Ja, det blev väldigt roliga bilder tycker jag när de tre sitter och ler tvångsmässigt över en kaffe.
Kan
där
du
de
visa
har
någon
pratat
bild?
Ut. Ja,
och kan vi lägga upp dem på vår Instagram? Kanske de är upphovsrättsskyddade. Om inte så kommer de.
Här.
Vänta,
här sitter de och har löst konflikten.
Oj. Men va? Får se. Så det får man inte göra. Man får inte ta en så ful bild på Malou.
Precis,
så, vänta, kolla
igen. Precis, jag vet.
Lite närmare.
Det är väldigt backhanded.
Ett brott mot tjejkodex. Alltså man får inte lägga upp en bild där Malou ser ut som ett litet troll. Och Batina är jättesöt. Okej,
så, nu har vi sett och pratat ut. Nu har vi läst det.
Men vem är den här kvinnan i mitten?
Ja, men det är Klara Herngren. Det är medlaren.
Aha, men vet du, då tänkte jag på en annan person. Jag tänkte på Moa Herngren. Jag vet ingenting om Klara Herngren. Skit i allt det jag sa precis. Så. Jag hade velat ha Moa Herngren som medlare. Inte Klara Herngren. Men vem är Klara Herngren? Har hon något att göra med Moa Herngren?
Jag vet inte.
Ja, det är alltså ett familjeträd. Moa Herngren är syster till Felix Herngren.
Mm. Men Moa Herngren är ju överhuvudtaget inte med.
Och hon är inte med. Det var bara jag som blandade upp namnen. Klara Herngren. Hon är gift med Felix Herngren.
Mm.
Men varför har hon sin hand, alltså Klara Herngren, på Malou von Sivers lår?
För att visa den goda stämningen, antar jag. Men Klara Herngren är ju bara medlare. Hon har inte valt sida i konflikten, utan bara sätts för att förena två av hennes vänner.
Oh.
Jag skulle så gärna vilja medla.
Ja.
Kan inte du... Har du någon konflikt? Har du någon konflikt med någon jag känner?
Vet du, jag har inga konflikter just nu. Inga alls. Alltså jag skulle säga att jag har vatten under broarna på all jävla skit.
Ja.
Ingenting kvar. Det är så härligt.
Nej, jag har ingen konflikt heller. Jag har ingen ork till det. Men jag är så sugen på att ta såna medlingsbilder. Det är så
väldigt
himla kul.
Ja, det är väldigt kul alltså.
Nu har jag fört ihop Nanna och...
Ja, men du medlar ju ibland med Emil och Kristoffer.
Just det.
Ni har ju inte vid en pågående konflikt. Men då och då blossar det upp lite starka känslor.
Just det.
Vem är i mitten? Vem medlar?
Det är jag.
Ja, det är det.
Ja, nästa gång blir det en lång Instagram-post om det.
Ska du handla på mitt eller Kristoffers lår under den här medlingskonflikten?
Det är roligare om jag har den på Kristoffers.
Det är mycket roligare.
Kristoffer Malou i den här.
Ja, det är alla snygga bilder på mig. Men Moa... Tillbaks till överklassen.
Mm.
Inte för att skryta nu, men jag har lite kontakter i överklassen.
Mm.
Kanske inte direkta så, men indirekta. Och det jag har hört från flera olika källor, det är att hela överklassen är rasande över den här dokumentären.
Ja.
För de tycker att det är sjukt att man är ensidigt. Ja. De tycker att det är orättvist.
Det förvånar mig inte någonting, för det här har pågått i 50 års tid i Sverige.
Och överklassen sluter upp.
Ja, såklart.
Varför är det klart? Varför?
Alltså, ja, jag har ju då inte sett dokumentären, men det är ju samma formel som man har sett efter varje gång det dyker upp något om Lundsberg. Alltså steg ett, något dåligt har hänt på Lundsberg. Steg två, någon gråter ut. Steg tre, föräldrar till elever på Lundsberg rasar över granskningen. Steg fyra, en enad krönikerkår överens om att Lundsberg måste läggas ner. Steg fem, absolut inget händer. Alltså vi kommer få nya Lundsberg-nyheter inom 3 år.
Stackars överklassen. Jag har precis som du läst årets sexbok. För lagom då till att syrena slår ut varje år, så är det som hela Sveriges läsande befolkning samlas kring en litterär bok, ofta översatt från utlandet, med sex skildringar på 3:e sida. I år är årets sommarsexbokshot av David Soloy. Förra året var det ju alla 4 om Miranda July. Och innan dess, halva Malmö består av killar som har dumpat mig av Amanda Romare. Och innan dess, normala människor av Sally Rooney.
Nej, men vilken skam att man har läst alla de här.
Har du det?
Eller jag läste inte alla 4 förresten.
Nej, vilka har du läst? Ah, okej, jag har läst alla 4 men inte de andra 2.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, de andra 2 gav inget bestående intryck.
Nej.
Men jag gillar ju kött.
Ja, jag tror att det är därför vi har så höga födelsetal i april. För att alla bara hemma och läser 6 böcker.
Just det är nog midsommarafton.
Ja, de 2 som bidrar till att BB är fullt. Kött handlar ju om Istvan som är uppvuxen i Ungern med sin ensamstående mamma. Men hans liv förändras då när mamman ber honom hjälpa den 27 år äldre grannfrun att handla 2 gånger i veckan.
Just det, och här är han typ 15.
Mm, exakt. Och efter en lång då grooming-process så inleder de en sexuell relation. Och sexierna borde vara äckliga. Och det är de också. Mm. Men de fick mig ändå på rätt humör för att höra Bruce Springsteens låt I'm on fire. Har du hört den?
Nej.
Åh, man vill liksom aldrig höra den grooming-visan annars. Men nu var det liksom det enda jag ville höra. Mm. Jag hörde den bara på repeat hela dagen.
Mm.
Skitbra. Och superpeddo.
Mm-hmm.
Den låten.
Där ser man.
Ja, boken fortsätter vidare då genom Istvans liv där saker mest drabbar honom. Han hinner ju kriga i Kuwait, emigrera till London där han av en slump går från jobbet som dörrvakt på en strippklubb till att få ett bra jobb inom säkerhetsbranschen. Och allt styrs liksom av slumpen, eller kanske till och med ödet.
Mm.
Och det är sånt man får lära sig när man jobbar med berättande, att huvudkaraktären måste ha ett stark egen drivkraft och en tydlig inre röst. Och boken saknar båda.
Mm, jag tycker det är toppen.
Ja, det är verkligen sånt. Jag kommer ihåg när jag gjorde på Nanny, undersök 99, som jag fick till radiokaraktär. Då var verkligen så, för hon är också så att saker bara händer henne. Att hon är så, typ.
Mm.
Och då var liksom kritiken i början bara, nej, det kommer vara jättesvårt att relatera till henne. För att hon har för lite driv, typ. Hon måste själv vilja mer. Mm. Att det är en sån klassisk dramaturgisk råd man får. Att det är viktigt att kunna känna med karaktären. Att de måste driva saker själv.
Mm, det här är ju ett allmängiltigt råd som man även får ute i samhället. Mm. Alltså kring sitt eget liv hela tiden. Att man ska vilja saker och drivas av saker.
Mm.
Jag tyckte det var djupt uppiggande.
Ja, du gillar ju att lämna saker till ödet.
Ja, jag drivs ju inte av något tyvärr.
Nej, det är inte sant. Okej och visst är ju de vanligaste orden i den här romanen. Och den är väldigt dialogdriven. Och när han får frågor om sitt liv eller vad han tycker om saker så svarar han bara, det är okej, det är okej, typ. Och jag tycker att det är liksom en manstyp framför allt, det finns säkert sådana kvinnor också, som du hävdar att du själv är, men som man känner eller stöter på eller liksom att hör om, som till synes liksom är rätt viljelösa och halvt tillfreds, halvt otillfreds. Men det spelar inte så stor roll vad som händer. Alltså de är bara så här, ofta snygga killar, tycker jag kan vara så.
Mm.
Att de bara är så här, de blubbar med, de vill inte så mycket, de inte bryr sig inte.
Mm.
En sån väldigt rolig skildring är Once Upon a Time in Hollywood, den Tarantino-filmen. Då är ju Brad Pitt spelar en roll, en gammal stuntman, en åldrad. Han känns som att han inte vill någonting.
Mm.
Men han känns väldigt så lealös typ.
Ja.
Och man känner igen den manstypen, men den är ganska inte så ofta skildrad.
Min analys är ju i och för sig att de flesta män typ är så.
Mm-hmm.
Saker bara händer dem.
Nu när jag haft mitt krigsskov och typ bara läst skildringar om soldater så tycker jag att krig verkar förstärka det draget hos många män. Att man har typ varit i krig blir väldigt numb typ. Och inte vill så mycket. Om man kanske redan hade ett sånt drag så förstärker det av att man typ sett massa hemskheter och behövt utföra massa hemskheter. Men jag tycker ändå att den var väldigt indragande att läsa den här boken. Alltså verkligen en bladvändare. Det känns som att jag inte läst om den här manstypen sen jag läste typ Albert Camus Främlingen.
Jag tror att den hade upplevts som tråkigare om det inte var fullt av sexskildringar.
Ja, verkligen.
Då hade man kanske känt av bristen på inre monolog mer.
Ja, men alla håller inte med om det här för då hade det inte varit årets sexbok. Alltså årets sexbok ska ju också debatteras flitigt och skapa massa känslor. Och folk är för, folk är emot, bla bla bla. Och debatt. Lusten har ju verkligen varit på topp när det gäller den här boken. Till exempel så skrev Mikaela Blomqvist att det är mager berättelse och hela persongalleriet då upprepar samma fråga. Är det okej? Och hon menar att det är liksom tydligt att det är taffligt skrivet eftersom att om det hade varit liksom en person så hade det varit en karaktärsbeskrivning. Men nu eftersom alla gör det så är det bara taffligt typ.
Mm.
Hon skriver det här i GP. Och hon tycker också att Soloy, hans vilja då att teckna ett liv som styrs av slumpen skapar en bok utan inre logik. Och hon får medhåll av Expressens Elisabeth Hjort som tycker att boken är en AI-prompt för nästa Booker-prisvinnare. Och hon tycker också att det finns andra böcker att diskutera och att det är konstigt att alla bara pratar om den här. Ja, då vill jag bara säga att svaret är nej. Det finns ju inte. För det är ju så logiken ser ut kring årets sommarsexbok. Mm. Det finns bara en bok att diskutera. Och det är den med mest sexskildringar. Och nu råkade det vara den här.
Mm, sant. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all
alone? I got a bad desire. Tack för idag, Moa.
Tack.
Vi hörs på lördagen.
Mm.
Fram till dess, då vet du att vår producent är Mattias Wallenius och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hej då!
Hej då! I can take you high.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.